Hej allihopa!
Hallå!
Välkomna till Vattenpodd.
Välkomna, välkomna.
Vi ska påminna lyssnarna lite om att vi nu håller på med ett tema här i Vattenpodd. Yeah. Som vi började introducera förra avsnittet.
Yeah,
och det är ju det att vi har fått möjligheten att prata med lite doktorander och andra forskare på, inom ett bolag som heter Sweden Water Research här i Skåne. Det är alltså ett forskningsbolag som kopplar en massa kommuner i Skåne tillsammans. Mm. Och ja, man kan väl egentligen säga att det handlar om Sweden Water Research forskning, men det handlar ju också om forskning på vatten generellt. Mm. För Sweden Water Research har ett väldigt stort nätverk och täcker forskning i hela
vattencykeln
kan man säga. Ja. Och för avsnittet så fick vi en väldigt bra introduktion om Sweden Water Research av Hans Bertil som är en av de tre forskningscheferna.
Mm.
Och nu idag ska vi börja med att djupdyka i ett av temana, och det han tog upp ganska tidigt i intervjun var ju det här med översvämningar och vad man ska tänka på där.
Mm, och vilka problem det har orsakat, pratade han lite om.
Precis.
I Malmö.
Mm. Mm.
Ja. Och översvämningar kan ju betyda lite olika saker.
Ja.
Dels så kan man ju prata om översvämningar från havet. Alltså att vi kommer få förhöjda havsnivåer på grund av klimatförändringar. Sen kan man ju prata om skyfall. Det vill säga alltså riktigt kraftiga regnskurar. Som kommer snabbt och översvämmar gator och lågpunkter i städer. Sen kan man ju också prata om översvämningar från dagvatten. Som mer är, då tänker man på stuprörsvatten från hus, dräneringsvatten. Och så här regnvatten som rinner ytligt på gator.
Mm.
Och det här dagvattnet är mest regn och smältvatten från snö och is som man pratar om. Så översvämningar kan betyda lite olika saker.
Ja, precis.
Och vi har ju träffat en av doktoranderna på LTH som heter Johanna Sörensen. Och hon är med i ett projekt som heter SURF som är sponsrat av Sweden Water Research. Och i det här projektet så forskar hon om översvämningar, och då är det ju mest översvämningar som handlar om skyfall och dagvatten, alltså inte de som kommer från förhöjda havsnivåer.
Mm.
Så vi träffade Johanna på LTH på hennes kontor i april och hade en trevlig intervju, så nu ska ni få höra den.
Ja.
Jag är doktorand på teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet, eller LTH då. Och håller på att forska om översvämningar. Och har ett stort intresse för blågrön infrastruktur och hur det påverkar dels städer men urban hydrologin. Och så. Det är väl liksom mitt fokus nu då.
Och hur har du hittat hit?
Till LTH menar
jag. Ja, eller vad har du hållit på med innan?
Ja, okej. Okay, så. Jag har, min bakgrund är att jag läst ekosystemteknik på LTH, så att jag är ju skolad här.
Tycker vi, jag och Elin.
Ja, precis.
Vi är samma.
Ni är samma kategori.
Vi är indoktrinerade.
Ja, precis. Så nej, men det är sådär, det är jag liksom skolad här på LTH. Och sen så var jag i Danmark ett antal år och jobbade, avslutade mina studier där med lite kurser från dem.
Mm.
Från DTU då, Danmarks tekniska universitet, och sen så fick jag jobb hos en konsultfirma som heter Krieger. Så jobbade jag där med, det var där jag kom in med på hydrauliken och avloppssystem och så.
Mm. Mm.
Varför började du jobba med vatten? Vad var det liksom som fick dig att vilja göra det?
Jag tycker det är väldigt spännande med angränsningen eller gränsen mellan hydrologin, hydrauliken och stadsbyggandet och vilka städer vi bor i och hur vi skapar vår omgivning och så. De flesta av oss bor ju i städer.
Ja.
Hur ser staden ut och hur lever vi och så. Den kopplingen tycker jag är väldigt spännande. Och den är ju väldigt tydlig i urban hydrologin då.
Ja. Och det är lite det som är ditt forskningsområde också, eller?
Ja,
du får gärna berätta lite om det.
Jag har ju det där med forskningsintresse, det är ju också ens personliga intresse. Alltså, jag tycker det är ett privilegium som forskare att man kan hela, ta med det som man har intresse av själv också. Det är klart att man är finansierad för att göra vissa grejer, men samtidigt har man också en stor frihet i att fokusera på det som man tycker är viktigt. I dialog hela tiden med forskningsfinansiärer, med samarbetspartner och så vidare. Men, så att jag försöker få in de perspektiven som intresserar mig om just med stadsbyggandet. Och jag försöker skapa samarbete med de som också är intresserade av de frågorna.
Mm. Vilka är det till exempel?
Som vi samarbetar med. Mm. Alltså dels har vi ett stort forskningsprojekt som heter SURF, som då Sweden Water Research är med och medfinansierar till. Mm. Sustainable Urban Flood Management. Så det där är ju många spännande forskare och medfinansiärer som är intresserade av översvämningar från olika perspektiv. Mm. Sen samarbetar jag också med några forskare inne på Ekologihuset som då intresserar sig mycket för grön infrastruktur och för hur hela statsapparaten och kommunerna jobbar med att förändra sitt arbetssätt när det gäller att implementera blågrön infrastruktur till exempel.
Och för en oinsatt, vad är egentligen blågrön
struktur? Ja, alltså jag gillar det ordet blågrön infrastruktur. Men det finns 1000 olika begrepp som är snarlika. Mm. Man kan prata om hållbar dagvattenhantering. Mm. Där man kan prata om öppen dagvattenhantering eller lokalt omhändertagande av dagvatten. Mm. Man kan prata om hållbar stadsplanering. Man kan prata om grön infrastruktur och så vidare. Och alltihopa handlar om att tänka mer holistiskt på vattencykeln i staden.
Okay.
Och sen samtidigt tänka ett grönt perspektiv i det också. Och grönt är då alltså parker, träd, hög biodiversitet. Sen brukar man också, förutom det blå och det gröna, tänka estetik och andra bitar också. Men det är ett hållbarhetsperspektiv. Ja, det är det jag lägger i med blå och grön infrastruktur. Mm. Anledningen till att jag gillar ordet infrastruktur är därför att liksom på något vis knyta an till att det är ett nätverk eller liksom en struktur i staden. Vi tänker det som en infrastruktur precis som vi tänker av vårt trafik.
När vi säger det, då pratar vi alltså om regnvattnet?
Nej, det här är bredare. Alltså det är inte bara regnvatten utan det kan då till exempel vara gröna korridorer för flora och fauna och sådana bitar. Okay. Det kan handla, och sen mycket av de många av de delelementen som ingår i en blågrön infrastruktur kan handla om att reducera buller eller det kan handla om att reducera föroreningar. Ja. Så det är mycket bredare än bara dagvatten. Mm. Mm. Men dagvatten är absolut en viktig del.
Mm.
Väldigt viktig.
Mm. För du har väl tittat mycket på det här med översvämningar och regn?
I min forskning så har det varit översvämningar som varit huvudfokus. Men en av studierna har varit just att se på hur öppen dagvattenhantering eller så kan användas för att reducera risken för översvämning.
Ja, just det. För att det fanns något begrepp, läste jag i någon av dina artiklar som du förkortade SUDS.
Ja, SUDS. Ja.
Ja, just det.
Precis, det är samma som hållbar dagvattenhantering fast på engelska.
Okej. Okay. Ja.
Och det är Sustainable Urban Drainage Systems.
Ja. Så du har tittat på dem och sett hur de funkar i verkligheten, eller?
Ja, precis. I den ena studien där så har jag tittat på Augustenborg som ju är ett känt exempel i Malmö där man har ungefär 30 hektar stort område där man har implementerat en öppen dagvattenhantering. Och det vill säga då konkret är det dammar och svackdiken, det handlar om gröna tak och kanal. Svackdike är en slags grässtråk där det kan rinna vatten.
Men inte som en våtmark?
Utan mer en, om man tänker sig en kanal men som bara är ett gräsdike då istället. Mm. Sen har de kanaler också, alltså både betongkanaler och mer så här bäckliknande kanaler. Och så har de dammar med lite fontäner, de har också det som man kan kalla torra dammar, alltså som är gräsytor som är nersänkta men som fylls med vatten om det regnar riktigt mycket.
Så det området är uppbyggt för att kunna ta emot vatten helt enkelt?
Ja, alltså det man traditionellt har gjort i Sverige och i hela resten av världen i stort sett, det är att man har byggt rörledningar som tar hand om regnvattnet. Så man leder bort vattnet från gatorna genom att ha rör under ja, under typ stigator och stigar och så. Och de, där rinner det väldigt snabbt ner i de rören. Dessutom på vissa ställen, så var det i Augustenborg innan, så blandades det här regnvattnet då med spillvatten från hushållen. Även från industrier och så brukade det blandas. Okay.
Så gick det till reningsverket?
Ja, så bläts det till reningsverket. Och det är klart att det, då dimensionerar man det för att det ska ta en viss mängd vatten. Men när det regnar riktigt, riktigt mycket så översvämmas systemet. Mm. Och då får man ju med upp allt det här spillvattnet och så vidare.
Mm, mm,
och, eller så man har också någon liksom säkerhetsventil, så att säga, kallar det... Att man breddar, att man låter vattnet rinna ut i en närliggande kanal eller i en sjö eller så vidare när det regnar riktigt mycket. Och då är det ju med allt det skräpet som man har fått med.
Ja.
Och problemet, det är flera problem i just de här kombinerade systemen då, när man kombinerar spillvatten och regnvatten. Det är att, man har... mycket bakterier och föroreningar i vattnet.
Mm.
Och det kommer ju upp då om det är det som det översvämmar eller om man breddar ut till en kanal. Mm. Så är det ju med allt det.
Det blir en hälso- och miljörisk när det kommer precis. Ut och precis. Det vill man kanske inte ha.
Ja, och sen så är det en annan del av problemet att vattnet transporteras så himla snabbt i de här systemen. Ja. Så att det gör att det samlar ihop vatten från ett stort område snabbt och då är det större risk att det rinner över så att säga eller att det översvämmar. Ja. Så att förloppen blev väldigt snabba.
Mm.
Och det man försöker med, öppen dagvattenhantering eller hållbar dagvattenhantering, så det fördröjer att det ska gå långsammare.
Mm.
Och sen att se till att det inte ens kommer ner till reningsverket. Att, att det är innan dess, och då utnyttjar man ju så långsamma processer som infiltration eller avdunstning och så.
Som avloppsmänniska så kan jag ju säga att det är ganska mycket jobbigt också med de här stora flödena som kommer in till reningsverken med väldigt utspädda strömmar som är svåra att rena också. Så att det blir ett problem praktiskt för nedströms också på reningsverket.
Det är alltså mycket lättare att rena de jämna flödena när det är så jämnt som möjligt.
Och också vi märker jättemycket där jag jobbar ju kommunalt och mycket med ledningsnät att det blir ju en stor belastning på pumpstationer också som får gå mycket mer. Så det kostar ju energi.
Energifråga också.
Ja.
Men de här lösningarna, handlar det inte också om att ta upp näring i vattnet eller det är ingenting om att rena? För det blir väl ändå en del föroreningar även i dagvatten från vägar och tak?
Jo, men precis. Det finns absolut en reningstanke i det. Nu är inte jag själv så inriktad på vattenkvalitetsfrågor. Men det är en sån bit som är viktig pusselbit. Samtidigt är det också ett område som det är mycket forskning på gång. Det som är klurigt med vattenkvalitet när det gäller dagvatten är att det kan vara svårt att mäta för att det regnar bara ibland.
Ja, just det.
Och hur mycket, vilka föroreningar som finns och så. Det, det är rätt så klurigt och det görs mer och mer. Man är duktig på det på flera håll i Sverige med att jobba med
det kanske dagvatten. Också är mer i, alltså kanske inte så mycket urbana miljöer utan mer på landsbygden med avrinning från åkrar och sånt med näringsämnen.
Ja, näringsämnen är för åkrar, men om du tänker på metaller och annat så är det mycket från städer.
Och biltrafik och sånt.
Precis, alltså det är alltid från att vi har koppartak i städerna och andra metaller som vi älskar att ha på våra hus och så, som är jättesnyggt och kanske väldigt praktiskt, men som sen blir förorenings. Jag tror att trafiken är kanske en av de största föroreningskällorna.
Oljor och tungmetaller och annat.
Precis. Precis, och det är mycket då i städerna. Ibland så kallar man regnet för den stora stadstvätten. Eller så. Varje gång det regnar så sköljer det liksom rent gatorna.
Ja, men det är
och jag tror det är en fråga som kommer mer och mer in. Vi funderar på att söka forskningspengar just det, efter det här översvämningsprojektet, forskningsprojektet nu. Så funderar vi på att gå vidare. Eller vi har redan skickat in en ansökan som handlade om dagvattenrening och hur man ska jobba med föroreningar i dagvattnet.
Mm.
Vad spännande.
Så, ja. De säger ju att man inte ska tvätta sin bil på gatan och sånt. Men varje gång det regnar så spolas ju allting av ändå. Mm.
Ja, precis.
Mm. Ja, nej, det är sant.
Men du har fokuserat på översvämningar mest, som jag har förstått det. Och tittat mycket på statistik och även på Augustenborg, som du sa.
Mm.
Vad är det du har använt för metoder för nu i ditt projekt? Vill du berätta lite om det?
Ja, alltså just för om vi ska återknyta till Augustenborg, så det som jag studerade där var och jag jämförde med andra liknande områden. För då är det, som sagt, i Augustenborg hade man tidigare ett här kombinerat system som man byggde då fram till 1960-talet slutade man. Men någon gång då beslutade man bygga kombinerade avloppssystem.
Mm. I Sverige?
Ja. Man kanske har kopplat till gamla och sådär. Men i nya områden har man sen byggt det som heter duplikatsystem. Eller en del kallas separatsystem. Med, där man håller regnets vatten och hushållets vatten särskilt i varsitt rör. Men i varje fall, Augustenborg, så de närliggande områdena runt omkring, andra områden då, som Lönngården och Sofielund och så vidare. Där har man fortfarande kombinerat system. Så då jämförde jag hur ser det ut med hur problematiskt det är med översvämningar i de områdena jämför det med Augustenborg. Och då kan man se, då har jag gjort statistiska analyser och gått igenom dels de allra största regnen som har inträffat nu någon år på senare år.
Mm.
Men sen också gått tillbaka, tagit med alla små översvämningar också och jämfört. Och då är det inte bara en slump att det en gång har hänt att Augustenborg klarade sig bättre, utan det har konsekvent klarat sig bättre om man jämför med hur mycket översvämmat är det per ytenhet eller per adress.
Hur mäter alltså man det? Hur mycket
översvämning jag har mätt utifrån försäkringsdata och inrapporterade översvämningar både till försäkringsbolag och sen till VA Syd.
Då. Så det är privatpersoner som har anmält? Och...
Ja, det är folk som anmäler när de har haft problem. Mm. Mm. Inte bara privatpersoner, utan det är företag som är försäkrade. Och till VA Syd så är det alla de som har en anslutning till dricks- och avloppssystemet.
Mm.
De kan då anmäla att de har haft problem.
Men om man inte har anmält så kommer man inte med i statistiken?
Nej, det gör man inte. Mm. Så det är ju klart en svaghet i datan att det är de som anmäler. Och då kan man ju kanske tänka sig att vid de riktigt, riktigt stora, när man tänker försäkringsdata, så de som har haft väldigt stora skador, de är ju mer benägna att anmäla än de som har haft någon liten småskada. Ja, då orkar man kanske inte bry sig. Det, självrisken är så hög. Men sen har jag gjort en liknande analys när jag har tittat på vilka mekanismer är det generellt som påverkar var i staden vi får översvämningar.
Mm.
Och då har jag tittat på hela Malmö. Och sen har jag en tanke om att gå vidare och se på lite andra städer också.
Vad är det du menar med mekanismer då?
Ja, alltså det som jag kom fram till. Dels är det ju regnet såklart. Regnar det mer så översvämmar det mer. Regnar det mer i ett specifikt område så översvämmar det mer i det området. Och så vidare. Det är ju rätt så självklart. Sen för Malmö är... Det är inte speciellt många översvämningar från havet. VA Syd har ju inga sådana data eftersom de bara får från röret. Men försäkringsdatan visar att det är bara rätt få anmälningar om översvämning från havet. Det kanske kommer mer i framtiden med havsvattenstigning.
Ja.
Men sen så har jag tittat på så som att när det regnar väldigt intensivt då strömmar det snabbt ner till lågpunkter i terrängen eller gamla diken. De områdena som ligger kritiskt. Alltså så att, och det följer rätt så mycket de här gamla diken. Ja, det följer topografin, precis. Om man tänker sig stan att det har funnits ett antal mindre bäckar genom Malmö innan det blev urbaniserat. Sen har de grävts ner, de här dikena har blivit rörlagda. Men det är fortfarande så att det är låga punkter i terrängen, lägre stråk liksom genom terrängen. Och där, man följer ju topografin när man bygger rörledningarna också. Så, att,
så det blir naturligt att rören liksom går längs de gamla vattenvägarna?
Ja, det gör ju det. Så att, de gamla vattenvägarna och de nya lerören eller vårt rörledningsnät, det följer varandra väldigt väl. Och det kan hända att vi liksom har byggt bort de här vattenvägarna. Men de vattenvägarna blir synliga. När det kommer ett intensivt regn så blir de vattenvägarna synliga igen. Mm. Då är det där vi får översvämning.
Mm. Är det där man ska lägga krutet då gällande åtgärder? Eller borde man göra det uppströms så att det inte rinner dit?
Jag tror att man måste jobba mycket uppströms. Man kan inte, för när vattnet väl, om vattnet kommer så snabbt ner dit.
Mm.
Så är det så stora mängder. Mm. Och om man såg på ett område i Malmö som översvämmades nu för 2,5 år sedan var det ju en jättestor översvämning i Malmö.
Mm.
Ett område som drabbades mycket då var Söderkulla. Och där kom så stora mängder så att det skulle aldrig vara möjligt.
Nej.
Jag hade 2 exjobbare som studerade det området och kom fram till att men det är ju inte möjligt att lösa problemen där. Utan det måste lösas uppströms också. Man måste jobba både uppströms. Och det tillfället kanske också öppna upp så att vattnet kan fortsätta nedströms.
Just det, så det inte stängs in och blir en precis. Damm i ett
förstörsområde. Nej, men precis. Det blir ett sånt instängt område då.
Mm. Jag tänker att det är lätt att tänka som oinsatt att problemet är där översvämningen sker. Men egentligen är ju problemet då att det är för snabb avrinning dit och att man borde...
Precis, precis. Det. Så tänker jag också att man måste jobba både uppströms och nedströms.
Mm. Ja, det är ju logiskt när du säger det.
Ja, precis.
Men du som har jobbat lite i Köpenhamn då,
ja, absolut.
Hur funkar det i Köpenhamn? Är det, för man har ju hört lite om det, att där har de gjort väldigt mycket, för de hade också något stort regn som kom och så. Är det, funkar det annorlunda där? Har du koll på det?
Ja, lite koll har jag. Det ska sägas att jag jobbade i Köpenhamn fram till 2012. Och det största skyfallet var 2011, då var man redan lite på gång. 2010 hade man också ett stort skyfall. Och sen så det som drabbade Malmö 2014 drabbade också Köpenhamn. Så de har haft flera stora översvämningssituationer. Men man började ändra lagstiftningen så. Det var egentligen efter jag slutade jobba i Köpenhamn. Så jag har inte full koll på hur deras lagstiftning ser ut.
Mm.
Men jag vet att de har ändrat en del och gett större möjligheter att påverka hur staden planeras när det gäller de här frågorna.
Ja.
Sen det man har ju, en sak man har gjort är att man har gjort en skyfallsplan för hela Köpenhamn. Och det har man börjat göra nu i Sverige också, i flera städer jobbar med skyfallsplaner.
Vad innebär det?
Det innebär att man gör en strategisk plan för hur man ska hantera skyfall. Och i Köpenhamn har det varit en naturlig följd av att man först har haft en klimatplan, sen haft en som då tittar på klimatförändringar i stort och hur man kan minska för klimatförändringar och hur man kan anpassa sig. Så man har haft en klimatanpassningsplan. Och båda de planerna är väl, om jag minns rätt, ett krav från staten mot kommunerna. Att de måste ha en klimatplan, måste ha en klimatanpassningsplan. Och sen så har då Köpenhamns kommun gått vidare med en av de här klimatanpassningsbitarna är skyfall.
Mm.
Och gjort en plan specifikt för skyfall. Och den är en första strategisk plan överordnat hur man tänker kring skyfall och hur man ska jobba med den frågan. Sen finns det en massa underplaner där som är då åtgärdsplaner. Vad ska man göra på varje del av Köpenhamn? Hur ska man, då har de gjort delat upp stan i avrinningsområden. Om jag förstått rätt så har de då i princip ett konsultföretag som har gjort för varje avrinningsområde.
Okay.
Så att det är, jag kommer inte ihåg hur många det är, 5-6 olika.
Så då går planer. Man in och tittar lokalt, just den här stadsdelen, vad är problemen här och vad kan vi göra? Och,
precis.
Och hitta praktiska lösningar.
Man har gjort beräkningar för var är vattenvägarna, var rinner vattnet naturligt på ytan, hur ser avloppssystemet ut såklart, var finns lågpunkterna, terrängen. Och sen så har man då samtidigt haft dialog med dess lokalpolitiker som det är fritidspolitiker, det är inte någon som är betald utan de lokala politikerna i varje stadsdel plus de miljögrupperna som kommunen har och miljögrupper som arbetar frivilligt för delvis för kommunen, delvis liksom för sin lokalmiljö. Och det ska sägas att det som jag tycker är intressant är, jag är som sagt inte väldigt intresserad av det här hållbarhetsperspektivet på stadsbyggnaden med blågröna lösningar och så. Och i Köpenhamn, man har på något vis associerat ordet klimatanpassning av städer med blågrön infrastruktur. Eller med, så man, när man pratar klimatanpassning, då tänker folk blågrönt.
Okay.
Och det är rätt så intressant. Mm. Det är inte en självklar koppling.
Nej.
Att man kopplar ihop hållbarhetsperspektiv och översvämningsriskreducering.
Nej, det är sant.
Mm. Så det tror jag är, och jag tror det är nyttigt för att få in just ett mer holistiskt perspektiv på stadsbyggnaden.
Mm. Ja.
Skulle du säga att man är lite framkant i Danmark jämfört med Sverige? Du sa att Sverige var lite i framkant i världen, men jämfört
med Danmark. Ja, alltså just när det gäller skyfallsplanerandet, då har ju Köpenhamn varit framme.
Men är det Köpenhamn specifikt? Eller
nej, Danmark? Det är det faktiskt inte. Så jag skulle säga att Greve var till exempel, som ligger söder om Köpenhamn, var tidigare.
Mm. Mm.
De hade väl, om jag minns rätt, var det 2007. De hade sin stora översvämning.
Mm.
Århus har jobbat mycket. Århus kommun.
Mm.
Och så det är andra städer också, helt säkert.
Hur ser liksom de så här framtida tekniken ut inom ditt område?
Mm.
Har du någon bild av det?
Mm.
Finns det några...
Hur menar du med tekniker då?
Ja, det kanske är tekniker att fördröja vatten då.
Ja, metoder. Alltså
metoder kanske är ett bättre ord.
Modeller
eller byggnadssätt. Eller...
Ja, alltså för mitt fält går jag in nu då liksom... Dels är det rent tekniska, hur man transporterar vatten. Alltså då, det, allt från rör till kanaler till svackdikarna som vi pratade om innan. Så att, hur man leder vattnet från punkt A till punkt B.
Mm.
Sen är det de här fördröjningsåtgärderna. Det kan vara dammar och det kan vara igen gräsytor och så vidare. Sen handlar det om reningsteknik och kommer ju mer och mer.
Mm.
Och reningsteknikerna kan både vara högteknologiska, någon burk som står och renar burk i större format alltså, som står och renar en sjö till exempel eller så.
Mm.
Eller lågteknologiskt att det är infiltration genom olika jordlager som har renande effekt och sådär. Så det är väldigt många olika. Jag tror det viktigaste är att tänka väldigt många olika. Och det är ju bara teknologier då för att hantera vatten.
Mm.
Sen handlar det om den pratar vi översvämning, så allra viktigaste frågan är ju topografin och hur terrängen ser ut, höjdsättningen.
Mm.
Är huset nere i lågpunkt eller huset uppe på backen?
Så man inte bygger i en lågpunkt?
Nej, precis.
Mm.
Och att man tittar på terrängen och funderar på var man placerar byggnaderna, var man placerar vägarna innan man lägger fast hur det ska struktureras.
Mm.
Man har ju tidigare och man kanske fortfarande på något vis förväntar att ja, men vi ritar upp en ny stadsdel här, det ser snyggt ut men gatan går dit och husen står där och så vidare. Och sen så efteråt så lämnar man över den här planen till de som tittar på det avloppstekniska. Och så säger man okej, men fixa nu här så att ni kan att inte det här att lägga några rör här och hantera vattnet. Liksom. Nu får ni ta över här och hantera vattnet. Och då är det kanske inte så alltid att det är optimalt när det gäller terrängförhållanden. Så,
det. Så man kanske borde integrera
Man måste in tidigt och göra det. Och det tror jag, det är man ju medveten om. Men sen kan det ju ändå bli fel att man... Man har någon vision om att av någon anledning så vill man ställa ett hus här och här. Jag har intresserat mig lite för hur de gamla åarna och bäckarna har runnit igenom Köpenhamn förr. Och då är det en å i norra Köpenhamn från det som heter Emdrupsjö.
Mm.
Där gick det tidigare ett vattendrag från Emdrupsjö rakt österut till havet. Och då har man pratat om att man som en av skyfallsåtgärderna ska bygga en jättetunnel där, som skulle kunna leda ut vattnet. Sen för att Emdrupsjö blir väldigt starkt belastad när det regnar mycket.
Mm.
Samlas mycket vatten i det området. Och där är stora problem med översvämningar. Där bland annat en motorväg som har blivit översvämmad på flera tillfällen.
Mm.
Och då är det ju väldigt dyrt att gräda. Då får man i så fall, alltså idag har man inte dess chans att och öppna upp den där ån igen, för där ligger så mycket byggnader nu. Så då skulle man behöva bygga en gigantisk tunnel under där istället.
Oj, wow, vilket projekt.
Ja, det är ett jätteprojekt. Som, ja. Liksom, det är miljardprojekt. Och det är frågan om den då kanske ska användas en gång vart 50:e år eller vad liksom. Ska bara användas vid de här extrema flödena. Det kanske inte är den bästa lösningen. Även om det är en naturlig vattenväg. Alltså det är där.
Ja, just det.
Och det är ju väldigt länge sedan. Nu kommer jag inte ihåg, men det är, vi pratade flera hundra år sedan att man ledde om vattnet så att man tryckte det pressade vattnet att rinna söderut istället för att rinna ut i havet. Så rinner det ner in till stan. Och det gjorde man för väldigt länge sedan. Så att det här är ju en gammal struktur som, som är svår att komma ur. Och det kanske då är viktigt att försöka jobba mer uppströms och försöka hålla lite vatten överallt.
Jag tänkte det är ju också intressant det du sa där, eller den aspekten med vilka översvämningar man ska anpassa sig efter. Ska man anpassa sig efter de här extrema skyfallen som bara händer en gång vart 100 år, eller ska man anpassa sig efter, var ska man dra gränsen liksom?
Precis.
Det måste också vara en stor utmaning att prioritera. Ja,
fast andra sidan, jag föredrar att tänka ihop dem tillsammans. Alltså, så att vi gör åtgärden som hanterar de riktigt stora regnen samtidigt med att det då fungerar i vardagen. Och då är det ju till exempel höjdsättningen är en sån bit. Att placera husen så att de fungerar både när det öser ner och när det inte regnar. Att man bygger till exempel, man kan, som jag nämnde innan, man kan ha så här torra magasin. Det handlar om till exempel att sänka en gräsyta i en park så att det kan rinna dit stora mängder vatten när det ösregnar. Men när det är torrväder, det vill säga 99,9% av tiden, då kommer det inte vara vatten där. Då kan man vara där och leka och spela boll på den gräsytan. Och de flesta människor skulle aldrig tänka att det hade någonting med vatten att göra överhuvudtaget.
Så då kan man ändå använda ytan.
Ja, precis. Det finns ett exempel från Roskilde där man leder vatten i en slags betongkanal som samtidigt är en gångstig. De flesta skulle kalla den en gångstig. Men då leder vatten då när det regnar riktigt mycket. Och sen leds den ner till en skatepark. Så det är stora hål i backen så att säga, där man kan åka skateboard. Och någon enstaka gång på året fylls de där med vatten. Eller de kan inte ens fylls med vatten, men det kommer ner lite vatten i dem. Och det är klart, då kan man inte åka skateboard där.
Det är supersmart att integrera på det sättet.
Ja, det är ju spännande och nytänkande och så.
Ja. Kan man göra någonting själv som kan hjälpa den här situationen?
Som
hemma eller lokalt?
Ja, alltså det kan man absolut. Det vi ser, det har varit en sån här trend nu att man lägger mer och mer plattor i sin trädgård. Man har så här trädäck för altanen och så. Och det som vi då kallar hårdgjorda ytor där det är de som inte släpper igenom vatten.
Typ asfalt och sånt.
Ja, asfalt, plattor som sagt, när man lägger såna här betongplattor eller stenplattor i trädgården. De släpper inte igenom vattnet, till skillnad då från en gräsmatta eller en grus uppfart. Om du har lagt betong eller asfalt eller plattor på din och till att ställa din bil på, så släpper det igenom mindre vatten än om du har en grusuppfart. Och den trenden, det kanske inte påverkar så mycket med ett enda hus har mer eller mindre gräs. Men när man ser att ett helt område förvandlas till med väldigt mycket plattläggning, då kommer det påverka flödena i staden. Det är det som händer då, att det rinner snabbare från de här områdena. Så att det strömmar vatten bort från ett sånt område i snabbare, och det är som sagt, det gör högre risk.
Ja, just det. Så samlas vattnet och så blir det kanske översvämning någonstans.
Ja, precis. Dessutom så får man mindre avdunstning och mindre infiltration.
Så man kan helt enkelt ha en gräsmatta. Det skulle hjälpa bara det.
Ja. Och sen en annan bit är också att speciellt de som bor då i ett område med kombinerat avloppssystem, då leds ofta vattnet från taket ner genom stuprören ner till det här kombinerade avloppssystemet och vidare i de kommunala rören. Där kan man koppla bort sina stuprör så att man leder ut det på gräsmattan istället. Och det måste man ju såklart tänka sig för så att man inte orsakar översvämning lokalt på sin egen tomt. Nej, men ofta så kan man ju göra det utan något större problem.
Mm.
Eller det kanske går att leda ut i en, man kan göra en liten rabatt som kan ta emot.
Mm.
Och om man är extra fiffig så kan man lägga något material under som gör att det ökar infiltrationskapaciteten.
Ja, ja, ja.
Man kan kalla det en stenkista till exempel. Man lägger något material som ger utrymme för vatten och så kan det infiltrera ner under.
Mm. Som en liten brunn nästan tillfälligt då. Att
det... Ja, lite så kanske man kan tänka det som. Ja.
Mm. Mm, men det är smart. Mm. Då finns det ju en del man kan göra själv också.
Ja, absolut. Mm. Absolut. Och nu pratar vi bara om liksom vattenfrågan. Sen när man, om vi pratar blått och grönt samlat så finns det ju jättemycket med att jobba med vilka arter man planterar i sin trädgård och sånt. Aha. Om man nu har tillgång till en bit jord.
Ja.
Så inte hugga ner gamla fina träd med hög artrikedom och så.
Ja, just det.
Ja.
Som kan ta upp vatten också.
Ja, det... Själv har jag björkar på min tomt och säger alla att björkar de dricker så himla mycket. Men det är ju bra då när det regnar.
Ja, precis. Ja.
Sen när resten av tiden är det kanske inte lika bra.
Nej, det beror lite på liksom. Det kan inte så bra heller de träden som äter sig in i ens,
ja.
ens källare och så. Nej.
Märker vi snart.
Mm. Ja.
Samla regnvatten, är det en bra idé? Eller?
Ja, alltså samla regnvatten är framförallt en bra idé för att minska hur mycket dricksvatten man använder.
Ja, just det.
Och vi är ju privilegierade i Sverige med att vi har stor tillgång till dricksvatten. Men samtidigt så kommer vi se stora rubriker den här sommaren om dricksvattenbrist. Mm. De har redan börjat prata om man lyssnar på, till exempel finns det ett avsnitt från Sveriges Radios Klotet, deras miljöprogram. Då de nyligen pratade om vattenbrist.
Okay.
Vi såg ju förra sommaren att det var vattenbrist i Småland, Öland och så vidare.
Mm.
Och det kommer att vara ett större område i år.
Okay. Man förväntar att det ska bli mer
det
torka?
Det kommer att vara längre torkperioder.
Mm.
Och det beror på att det inte har regnat så mycket.
Mm.
Så att det var problem redan förra sommaren i vissa områden och nu har man prognoser på att det kommer att bli ännu större områden av Sverige som har torkeproblem.
Så då är det särskilt för dem då? Att de det är det allra viktigaste
att man då har sett till att samla det regnvattnet som kommer och använda det.
Mm.
Men jag visste dricksvatten, vi har rik tillgång till dricksvatten. Normalt sett i Sverige har vi rik tillgång till dricksvatten på de flesta ställena. Men det är fortfarande så att det ska pumpas och att det ska renas och så vidare. Mm. Så kan man ta det direkt från regnvattnet. Dessutom är det väldigt bra kvalitet. Väldigt bra kvalitet på regnvattnet. Så man kan använda det om man har en trädgård, så det är jättebra.
Ja. Ja, men vad bra. Bra tips.
Ja.
På grejer.
Ja, perfekt avslutningsord.
Ja.
Mm. Då så. Tack så jättemycket för att vi fick ställa våra frågor.
Ja, men tack själva.
Ja, det var en jätteintressant intervju tyckte jag.
Ja, vi hade ett superbra samtal där. Vi satt ju hur länge som helst och snackade översvämningen.
Ja. Och de här frågorna som Johanna forskar om är ju jätteviktiga för framtidens klimatförändringar. De spås ju leda till häftiga regnskurar. Och jag läste på SMHIs hemsida att det finns klimatmodeller som visar att ett skyfall i framtiden, alltså vid nästa sekelskifte, kommer ge 20-30% mer regn. Så det är verkligen någonting vi behöver förbereda oss för det här.
Vi behöver 20-30% mer Johanna i framtiden.
Ja, just det. Det var en bra slutet.
Hon var ganska gravid i och för sig, men ja, det är en bra slutsats.
Ja. Ja, det var väl det jag kom att tänka på så spontant, att det var viktig forskning.
Ja, det är det verkligen. Jag tänkte på det här hon sa om trädgårdar och sånt. För vi har precis börjat prata om att bygga ett trädäck i våran trädgård.
Mm.
Och då har vi sagt det, ja men nej, kanske ska göra något annat. Liksom. Eller med uppfarten också, om man ska göra någon mer permeabel variant till garaget och sådär.
Ja, men det är bra. Få lite lärdom. Och,
precis. Alltså. Hoppas att fler fann det här intressant.
Mm.
Nästa gång så ska vi prata om mikroföroreningar och mikroplaster.
Ja, just det.
Mm. Då har vi två andra doktorander inom SVR som heter Maja och Emma.
Mm.
Som vi också intervjuade i Lund.
Mm.
Men mer om det nästa gång.
Ja, får ni ha det så bra.
Ha det fint. Hej då.